Ja, då var vi tillbaka här i studion.
Mm.
Och hur är det med dig, Ronja, idag?
Jo, men det är faktiskt rätt så bra. Jag sov lite dåligt, för jävlar vad det har blixtrat i natt.
Ja, jag vet. Jag tyckte det var lite läskigt.
Jag tyckte det var skitläskigt. Jag har inte vanligtvis varit rädd för blixt och...
Nej, men det här var ju extremt.
Nej, men alltså, för först kom det så här tysta och stötar.
Ja, och så här...
Ja.
Det här mullret. Det var inte alls likt.
Nej.
Jag gjorde så, men... Ja.
Nej, men alltså... För typ utebelysningen i mitt område, det bara slocknade lite nu och då också.
Okej.
Så jag gick runt i lägenheten och ryckte ut alla liksom uttag. För jag bara, nej men för fan.
Nej, det känns, det kan ju faktiskt gå illa.
Jo, men det kan det ju. Jag tänkte att, nej men i sovrummet gör det inget, för då vaknar vi av det. Mm. Men om det är ute i lägenheten och min katt är ju där. Mm. Tänkte att, nej men jag för säkerhets skull så rycker jag ut allting.
Min hund, hon låg sov i soffan. Okay. Så jag blir lite såhär, kom upp och lägg dig i sängen. Så jag fick locka upp henne i sängen med lite godis så att vi kunde ligga där och
mysa.
Trycka.
Ja, nej men sjukt obehagligt.
Men hur är det med, jo det är bra. Som jag sa innan så är jag lite nervös idag. Jag ska fira min morfar.
Just det.
Som fyller 90. Vi har liksom inte så bra kontakt. Så det känns lite nervöst. Vi ska nämligen hjälpa till, jag och min syster.
Mm.
På hans kalas.
Ja.
Han har lite drop in.
Så trevligt.
Mm.
Är det många som kommer, tror du?
Han sa att det skulle vara ungefär 50. Men
va?
Man vet inte.
50 pers? Har ni så mycket släktingar?
Nej, det har vi inte. Det måste ju vara vänner till honom. Ja. Han spelar ju boll och bridge och lite allt möjligt. Nu sitter vi här och frågar varandra hur är det?
Ja.
Tänk dig så ofta man bara slänger med den frågan.
Ja, men det är
så ofta man bara svarar.
Tack, det är fint.
Mm.
Mm. Det är väl det vanligaste svaret egentligen. Alltså, vad brukar jag svara när folk frågar det? Jag bara, jo men det är bra. Och så oftast ljuger man ju egentligen.
Ja. Och jag säger exakt samma som dig, jo men det är väl bra?
Ja!
Och då lägger man in några såna här kanske.
Ja.
Mm. Vi tänkte ju prata om, eller vi får se hur det går, men vi vill prata om psykisk ohälsa.
Mm. Ja, för vi har ju båda en del erfarenhet inom det också.
Mm.
Och alltså så som väldigt många andra säkert också har. Men jag skulle nästan vilja tro att alla på ett eller annat sätt har någon form av ångest eller alltså dippar i livet.
Ja, förr eller senare så är det nog så. Och det finns en fin gräns med. Det finns ju, må dåligt är ju helt okej egentligen.
Ja, det gör ju alla. Alltså det
var lite orolig, det är så här, det är ett normalt signalsystem. Men när man mår så dåligt att man inte kan fungera i vardagen, när det blir ett problem, man kanske inte orkar gå till skolan, man kanske inte orkar gå till jobbet, man kan inte ha normala relationer, man skadar sig själv på ett eller annat sätt, när man märker att det går åt det hållet eller att det är saker och ting som inte fungerar, då måste man ju faktiskt ta hjälp.
Mm, exakt.
För det är ju så viktigt.
Och det är där det kan vara lite svårt för många att inse att de kanske är där också. Mm. För jag tror att om många har så svårt att be om hjälp.
Mm.
Och det är nog ganska vanligt att man tänker att nej men alltså vem orkar bry sig om och lyssna på mina problem.
Mm.
Och varför skulle de vilja hjälpa mig?
Ja men precis. Man tar inte sig själv på allvar.
Nej, men man kanske tänker att man inte är värd hjälpen. Eller att man liksom inte vill smutsa ner andra på något sätt.
För istället väljer man att gå så långt så att det blir en förödelse. Och då kan man få hjälp. Men när man märker de här små grejerna, att man börjar vackla åt ett håll, då tar man inte hjälp.
Men jag tycker också att det är väldigt svårt i... Alltså så som det ser ut i systemet nu. Liksom, att man tas ju oftast inte på allvar. Även om man mår väldigt dåligt. Mm. Men när det inte är jättedåligt. så tas man faktiskt inte riktigt på allvar.
Mm.
Och det kan ju vara så svårt att få den vård man behöver också, för att det är ju sån brist på kunskap, och de som jobbar är oftast sådana som kanske inte riktigt borde jobba med det. För det är ju sån känslig relation.
Det kan jag ju säga. Nu kommer jag vara ganska personlig i det här avsnittet.
Ja, det ska jag också försöka vara.
Men det kan jag säga att jag har träffat många som inte borde jobba som psykologer,
ja,
terapeuter med mera.
Eller
men det är också väldigt olika.
Ja.
För det handlar, som vi pratade om förra avsnittet, med dating till exempel. Mm. Hur man bara klickar,
ja, precis,
med vissa och andra inte. Och det är samma när man träffar
person, en psykolog. Kemi, såklart.
Vissa vill kanske ha en psykolog som är så här. Ja, men lilla vännen, hur mår du nu? Och någon annan, ja, men kanske ha någon som kommer väldigt, med väldigt konkreta grejer.
Mm.
Så att, ja, det är ju en väldig skillnad. Men jag, får jag börja med att läsa upp en grej så kan vi fortsätta, ja, prata om det sen. Jag det vill bara vi berätta lite min historia. Min historia. det är kort, väldigt kortfattat om mitt mående. Fram till att jag är ung vuxen, och sen så kan vi prata lite fritt om den tiden efteråt, mm, och om träffa psykologer. För det var det som hände efter den här historien.
Okej, okay, ja.
Så jag vill bara berätta hur det ledde upp till det hela. 4 år. Jag ville inte gå till dagis. Det gjorde ont i magen. Jag kände mig orolig. För att sätta ord på det nu i efterhand. Ångest. 10 år. Undvik skolan, mamma, pappa. Okej, undvik alla vuxna. Ångest. 14 år. Vänner, killar, fest. Jag är åtminstone söt nu, för tjejer i skolan kallar mig hora. Ja, då vet man att man ser bra ut. Ångest. 17 år. Gymnasiet. Alla runt omkring mig ser så hoppfulla ut. Men jag håller på att sprängas. Det syns nog inte utåt, men i mig finns inga drömmar. Allt jag någonsin ägnat mig åt är flykt. Kroppen är trött. Och huvudet kan inte tänka klart. Vet inte hur man ber om hjälp. Om jag svälter mig så kanske någon kommer förstå. Då matchar i alla fall mitt yttre allt som pågår inuti. Ångest. Man blir väldigt hungrig av att bara äta frukt i 2 veckor. Och kommentarerna jag fick var inte: men herregud, hur mår du? Istället fick jag höra: men wow Frida, vad snygg du är. Även om det inte var de kommentarerna som jag hade väntat mig, så var det någon slags uppmärksamhet. Och det kändes skönt. Men som sagt, man blir väldigt hungrig. Och disciplin var inget som låg i mitt DNA. Jag åt en tallrik mat, en till, godis. Det gick inte att sluta. Jag var så hungrig. Men känslan efteråt, det var så plågsamt. Magen spände åt alla håll. Jag mådde illa. En misslyckad anorektiker. Är det allt jag ska bli? Och bulimin var ett faktum. Och med det kom isolering, självmordstankar, försök, ångest. 32 år. Och nu sitter vi här!
Ja!
Ja, det var bara en liten berättelse hur hela mitt liv egentligen alltid varit på någon slags flykt.
Nej, men det var väldigt fint.
Så det blir, till sist så läggs allting på hög.
Mm.
Och jag visste väldigt, alltså jag visste att jag skulle rasa. Det visste jag från ganska ung ålder. För jag kände, jag förstod att det här mönstret som jag höll på med, det funkar inte. Jag kommer krascha. Och jag gjorde det. Jag kraschade ordentligt och jag tog upp detta. Till sist, efter mycket om och men, så pratade jag med min familj om det. Och fick hjälp. Men det tog lång tid innan jag fick rätt hjälp.
Hur många år tog det innan du, eller hur lång tid tog det innan du berättade för din familj om att?
Det tog kanske ett halvår. Det eskalerade väldigt snabbt.
Okej.
Okay. Och med bulimin så tappade man, jag tappade kontrollen. Jag kunde inte styra någonting.
Nej.
Det var som att kroppen styrde mig. Så, och det var väldigt mycket självhat. Men jag fick hjälp. Jag hamnade på en ätstörningsenhet.
Mm.
Funkade inte alls. Jag har nog aldrig fokuserat så mycket på vikten som jag gjorde när jag var där.
Mm.
Och det var mest fokus på att äta. Men jag behövde ju ta itu med de här underliggande problemen. Mm. Efter det så började jag träffa en psykolog. Vi träffades 2 gånger i veckan. Jag gick hos honom i 2 år. Det hjälpte absolut ingenting. Han sa kommentarer som, ja, jag tycker du ska hoppa ner från dina höga hästar. Och han vägrade släppa taget om mig. Så att när jag hade hittat en annan terapi som heter DBT, dialektisk beteendeterapi. Okay. Ganska lik KBT, men det är fokuserat på självskadebeteende.
Mm.
Då berättade jag det för honom. Jag sa att jag har gått här i 2 år, jag känner inte att det hjälper. Jag har hittat den här terapisorten då, som jag tror kan funka för mig. Men han sa att nej, jag tror inte att vi är klara här. Jag vill inte att du lämnar. Och jag kommer inte remittera dig någonstans.
Alltså där känns det lite som en maktgrej där också.
Ja, jag vet inte riktigt om det var någon slags prestige.
Mm, det kan det vara.
Men alltså, vi fick ju, min familj försökte prata med honom också, men han bara vägrade släppa taget. Och sen till sist så fick vi ju snackat med chefen på vuxenpsykiatrin. Och då kom jag vidare till den här DBT:n. Och det är typ det bästa som har hänt mig någonsin. Det var där jag fick alla verktyg för att må bra. Liksom konkreta verktyg hur jag kan hantera ångest.
Och det där man blir så frustrerad att det är liksom, man har slösat bort så lång tid på någonting som kändes helt fel och inte hjälpte.
Ja, jag tror vi måste bli lite bättre där. Det är väldigt svårt när man är, de säger man måste vara frisk för att vara sjuk.
Ja, jag vet.
Det är så svårt, man måste kämpa så mycket med rätt, få rätt hjälp och så. Men jag tycker ändå att känns det inte rätt, känns det lite fel, så gå vidare. Försök hitta andra.
Mm.
Sen ska man ju självklart ge det tid och sådär. Det är nog det viktigaste, att ha tålamod när man mår dåligt. Så stå ut är mitt bästa tips.
Mm.
För det är det man måste göra.
Precis.
Man kan, det finns inga quick fix.
Nej, det finns det ju såklart inte. Det är sånt som man har gått och byggt upp i hela sitt liv.
Mm.
Och då går det inte att fixa på bara en vecka.
Nej, precis.
Tyvärr.
Men jag kräks inte längre.
Det är ju skönt.
Jag har inga ätstörningar.
Nej, hur känns det allmänt med liksom, hur har du med destruktiva tankar eller?
Ja, de finns fortfarande.
Ja.
Men nu vet jag när de kommer. De kommer ju oftast väldigt starkt och det känns som att de inte har förberett mig alls på att komma.
Nej.
Utan det är bara att hoppa på en och det blir sånt så här starkt självhat.
Mm.
Och jag bara sitter och trycker ner mig själv.
Ja.
Men jag kan vända det nu och börja tänka att det här går över och detta är bara lite obalans och
det är tillfälligt.
Ja, det går över. Det är det jag försöker tänka med ångest hela tiden när det kommer, att det går över. Och det hjälper till så att den inte stegrar.
Mm.
För när man blir rädd och börjar bara känna de här känslorna, det trycker över bröstet, det spänner i huvudet. Istället och stanna i dem och bara liksom fokusera på det, då blir det ju väldigt starkt.
Ja,
då eskalerar det ju. Men när man börjar se att plocka ner det här är ångest, det här är bara en sensation i kroppen, det kommer gå över, det går alltid över, det är okej, acceptans.
Så får du bara liksom skölja över den nästan.
Mm. Det man inte ska göra är att gå på impulser. Om man har, lätt för självskadebeteende och sådär. Det är svåra, men det är det jag har jobbat med, om man säger så. Mycket medveten närvaro.
Ja. Och hur lång tid är det nu sedan du har liksom varit utan bulimin?
Ja, det är väldigt svårt att säga. Men det är ju, överlag så är det väl 8 år.
Ja, det är länge.
7-8 år.
Mm.
Men sen så har man ju haft snedsteg, alltså att det har hänt när det har varit jobbiga stunder i livet.
Ja.
Men jag har aldrig fastnat så som jag fastnade då. Med isoleringen och det att man började isolera sig. Och jag kunde liksom inte ens gå ut och öppna brevlådan. Kolla om jag hade post. För jag var så rädd för, jag vet inte, jag var rädd för att leva livet som hände utanför. Det var skrämmande.
Ja, det kan det ju vara.
Det kan det fortfarande vara.
Livet är inte.
Nej, men så, det är någonting man får kämpa med hela livet. Men jag är glad att jag har fått de verktygen jag fick.
Mm. Vad tror du att, varför tror du att det kom? För sånt brukar ju aldrig bara komma från ingenstans.
Nej.
Alltså speciellt med tanke på att du var väl ändå ganska ung när all ångest började. Sen kanske inte att just självskadebeteendet började just då, men att det någonstans gror från att man är ung till att man blir en ung vuxen och sen formar dessa beteenden.
Mm. Jag lekte mycket när jag var liten och lekte ofta, det låter konstigt, men att det var synd om mig på något sätt.
Mm-hmm.
Så jag var väldigt sådär offer, ville vara ett offer i lekarna. Det var väl någonting som jag ville få ur mig. på något sätt. Men nej, jag vet inte, men min psykolog som jag träffade i den här DBT:n, hon sa en ganska fin grej, för jag frågade samma sak som du frågar mig nu. Varför? Varför mår jag så här? Mm. Hur kan alla andra bara fungera? Varför är jag helt styrd, känslostyrd? Mm. Men då sa hon, hon bara, jag tror att vissa föds med en viss känslighet. Vissa kan ha en känsligare hjärta än andra. Och sen så hamnar de i en miljö som inte ser till den här känsligheten. Mm. Och då kan det bli väldigt svårt och jobbigt för den personen.
Mm.
När man har väldigt starka känslor och inte blir sedd eller förstådd.
Nej, precis.
För det.
Ja.
Jag vet inte. För jag vill... Ja, det har ju varit tufft med mycket grejer i ens uppväxt. Men man kan liksom inte sätta finger på att det är någon speciell grej som skulle kunna göra.
Nej, precis.
Utan det är så mycket.
En allmän... För både ju, du och jag har ju haft väldigt... Jag vill säga annorlunda uppväxter. Mm. Men egentligen kanske man inte ska säga så, för att jag tror att...
Det finns
överallt, det är så många
jag som upplever... Jag tror det finns två normala uppväxter. Det tror jag.
Ja, det är... Det är faktiskt så att det kan vara så, tyvärr. Mm. Men sen har jag alltid, sedan jag var liten, alltså jag har velat ha en normal uppväxt. Den där jag ville vara, alltså ha den här typiska soccer mom och du vet, stora huset och alltihopa. Och det var någonting jag brottades med väldigt mycket när jag var liten.
Mm.
Just för att,
men det känns som att de här soccer mom och stort hus, det är ju bara symboler för the American dream, det perfekta livet.
Ja, exakt.
Egentligen ville du ha någon slags trygghet.
Ja.
För det är väl det det symboliserar. Ja, egentligen exakt. Är det ju inte ett stort hus.
Utan nej, för det behöver det ju inte vara. Men
det är vad du har sett, hur en familj...
Hur det ser
hur det ska se ut.
Ja, exakt.
Nej, men jag har varit väldigt besviken och arg på mina föräldrar under den här perioden. Jag hade mycket, mycket besvikelser. Men idag har vi en bra relation. Jag har en bra relation både med mamma och med pappa. För jag har också förstått nu att, att nej, men de är också bara människor.
Mm.
De kan också fela.
Ja, det är så
det
svårt.
Kan jag med, och det kan alla. Mm. Och de har ju i sin tur kanske haft ännu sämre uppväxt än vad jag har haft.
De har ju haft sina trauman, de har försökt bearbeta genom livet också. Mm.
Så på någon, jag har liksom... funnit en acceptans med mina föräldrar. Men vi kan fortfarande gnabbas ibland, det kan vara så där. Men nej, jag förstår dem. Det kan inte ha varit lätt, och det kan inte varit lätt att vara anhörig till en person som vill dö, helt enkelt.
Nej, det tror jag definitivt inte att det är. Det är jättesvårt. Det är nog ett av det värsta man kan uppleva som en förälder, tror jag.
Och som syskon.
Ja, det är jättesvårt.
Jag hade ju ett självmordsförsök. Jag hamnade på Varbergs psykiatriska avdelning. Efter att ha svalt jättemycket tabletter. Behöver vi inte gå in på vad det var för något. Men då hamnade jag där. Och jag får ett samtal. Man kan ringa till avdelningen.
Mm.
Man fick ju inte ha med sig sin egen telefon. Och inga vassa föremål och allt vad det var. Men det ringer till avdelningen. Och det är min stora syster. Och hon är så fruktansvärt arg på mig.
Mm.
Och jag skäms och jag skäms och jag skäms fortfarande nästan. Att, ja, men att man... Hon sa att, hur fan tänkte du nu? Tänkte du bara lämna mig?
Ja, det är exakt så jag reagerade också.
Mm. För din syster också mot dåligt.
Ja, min ena syster, hon försökte ju ta livet av sig några gånger.
Mm.
Ett som var, alltså, som... vad ska man säga, funkade.
Mm.
Men hon fick vård i tid.
Mm.
Och det som var så jobbigt i stunden då var ju också att det var ju, jag hade ju flyttat från Åland och börjat utbildningen. Och under den tiden så hade jag men det var lite som en flykt för mig också.
Hon bodde kvar i Åland och du kvar. Bodde i Falkenberg då.
Och jag hade ju, jag och hon är ju så speciell också, för hon är lite svårt att hålla kontakt. Hon har aldrig varit duktig på det, eller inte jag heller kanske. Men så under den tiden så pratade vi ju knappt någonting. Alltså det kunde hända ibland. Och jag hade ju liksom några av mina bästa år medan hon hade några av sina sämsta.
Mm.
Och i tvåan på Katrineberg, där när vi höll på att repa vår slutproduktion. Så jag tror att det var antingen pappa eller min styvmamma Lycke som ringde till mig och sa att Freja har försökt ta livet av sig.
Mm.
Och jag blev ju så chockad, för jag hade ju liksom ingen aning om att hon ens mådde så dåligt.
Nej.
För hon hade ju inte pratat med mig om det, hon hade inte pratat med någon om det såklart.
Mm.
Och då blev det den här exakt samma reaktion. Och jag sa det att okej, okay, jag sa det till min lärare bara, alltså jag är jätteledsen, men jag måste åka till Åland och hälsa på henne. Och han bara, ja men det är självklart, jag förstår. Och då satt jag i bilen och grät och bara tänkte, hur kan du lämna mig?
Mm. Men då ska jag prata från en som har mått så dåligt, men nu kan jag inte förstå själv hur jag kunde ens försöka tänka de tankarna. Men
man är ju så inne i det.
Man är så inne i någon slags bubbla. Man kan inte se hur detta skulle såra andra. Man tror att ja, men om jag försvinner kommer allting bli mycket lättare för alla andra.
Mm.
Det är så man tänker. Man känner sig som en börda.
Mm. Alltså, för jag pratade ju med Freja då. För jag försökte liksom förstå. För jag... Nej, men just för att jag var också väldigt nyfiken. Och jag ville bara liksom veta varför och så. Så vi satt där och pratade så vi kom berätta. Och hon berättade liksom att hon hade haft väldigt grov ångest i säkert ett år eller längre. Mm. Eller egentligen sedan hon var ganska liten. Första självmordstankarna kom väl när hon var typ 14.
Mm.
Och jag satt där och lyssnade. Och så berättade hon det om att under en period så hade hon haft väldigt svårt att ta sig upp och gå till jobbet. Och liksom, det hade bara blivit jättejobbigt. Hon var ju tillsammans med sitt ex då under den tiden. Så det hade blivit jättejobbigt för båda två. Och då var det i samband med att han hade känt att han orkade inte. Och då hade hon försökt. Ja, men så när hon berättade det. För att jag har ju alltid varit lite... Jag har haft lite svårt att vara mig själv bland min familj faktiskt.
Mm.
Det har kommit med min syrra lite på senare år. Men jag har alltid varit lite kall på det sättet. Att jag har liksom måste ta avstånd från
dem. Känner du att du måste skydda dig på något
sätt? Ja, jag tror det. För att jag har känt som besvikelse också.
Mm.
Och jag känner typ inte att jag har orkat med det. Så jag har varit en annan version av mig själv. Bara för att liksom inte investera för mycket av mig i vad de säger och dem.
Ja.
Så jag har alltid en variant av mig själv som jag är med min familj. Och... Mm. Då är det så här att...
Nej, men, tycker du om den personen?
Nej, den är en väldigt tråkig och alltså väldigt... Nej, men en kall person.
Mm.
Det är ju definitivt inte jag. Men det är den enda jag kan vara med dem. Mm. Eller inte med Freja. Nu kan vi faktiskt vara väldigt öppna med varandra. Men så då började jag faktiskt gråta där när jag satt där. För att det tror inte jag... Jag har inte gråtit framför henne på många år, tror jag.
Nej.
Nästan aldrig. Så det var också...
Men du är också äldst.
Jag är äldst.
Som vi pratat om. Precis. Och, ja, men då tror jag lite att... Man kan lätt få rollen att vara den starka.
Ja.
Att det är lätt att hamna där på grund av att...
Ja, att man liksom...
Att man får ta hand om och man ska ha ansvar och så.
Ja. Men speciellt med när man har haft lite så här svårare uppväxt så blir man ju lätt en så här liten mammig roll. Fast man kanske inte på många sätt är det heller. Man är ju väldigt omogen själv såklart.
Ja.
Men man försöker ändå ta på sig en så här skyddande roll ibland.
Mm. Men har hon fått hjälp?
Alltså hon har ju också pratat med många psykologer och det har ju varit både väldigt bra och väldigt dåligt. Många som har försökt liksom lägga diagnoser och sånt när det har varit felaktigt. Du vet, när det inte känns bra och sånt. Mm. Nej, men där det verkligen inte har klickat.
Mm.
Jag vet faktiskt inte hur det är just nu, om hon ser någon för tillfället. Nej, men det känns ändå som att hon mår bättre nu.
Ja.
Sen är det såklart att sånt försvinner ju aldrig bara helt.
Nej, jag vet inte riktigt. Jag fick ju diagnosen borderline.
Aha,
personlighetsstörning. Okay. Ja, det är ju ofta när man har en tendens med självskade. Bulimi var ju ett självskadebeteende, bestraffningsbeteende mot sig själv.
Mm.
Och om man har svårt att hantera känslor på olika sätt. Men nu skulle jag ju säga bara att jag är en känslig tjej.
Ja, precis.
Ja, jag känner inte att jag behöver någon diagnos.
Nej.
Och jag har ett fungerande liv, fungerande relationer.
Mm.
Och då kan inte jag se att jag är sjuk längre.
Nej.
Men att jag är en känslig tjej, det kommer jag alltid vara.
Jag skrev ju faktiskt en pjäs om mina föräldrar.
Ja.
Och... Det som var så speciellt med det också var att innan det hade jag haft en spärr så länge i mig att i vardagen, alltså när jag är full kan jag, har jag alltid kunnat gråta liksom, sådär liksom. Jag är väldigt dramatisk ibland. Men i vardagen så har jag haft det lite svårt för att gråta eller liksom visa känslor på det sättet. Jag har alltid varit lite reserverad.
Ja, men det skulle jag nog säga. Du vet, vi hade presentationerna om varandra.
Mm.
Så var det ju väldigt mycket jag sa att du var ambitiös. Och men jag skulle nog ändå vilja lägga till att jag tyckte att du var ganska reserverad.
Ja, men det är jag. Jag tror inte att...
Man fick liksom jobba sig in.
Ja, det får man. Och det är så här, man vill ju tro att man är en öppen person. Men jag har ju insett med åren att alltså jag är ju en stängd person. Jag är jättestängd.
En mussla.
Oh, ja, men verkligen. Men... och det är också självförsvar. Men det är ju för att jag tycker att det är så mycket som inte jag, det är mycket som inte jag vågar eller vill prata om med många. Och jag släpper inte in dem förrän jag faktiskt litar på dem.
Nej, men det kan också vara det här med att man är så känslig.
Ja,
det är och man också. Vet det med sig att alltså öppnar jag lite här nu då... Ja, men det är som att gå runt med ett öppet sår och bara låta folk bara peta.
Peta.
Så man måste ju lägga på det här bandaget, plåstret och allting för att inte bli petad på och inte liksom att det ska smärta så mycket.
Ja, precis.
Jag menar om du kan, det var lite billigt men
nej, jag förstår. Jo, jag förstår precis. Och då var det så här, jag var ju så frustrerad första året över föreställningen som vi körde då, för då hade jag huvudrollen och jag kunde inte gråta och min karaktär skulle göra det och jag kunde inte och jag var så frustrerad hela tiden. Men så kom det till att vi skulle skriva egna pjäser. Och först så skrev jag en, men alltså jag har aldrig tyckt att det är kul att skriva och det kändes jättesvårt.
Mm.
Så då sa de bara att nej, men skriv utifrån dig själv. Och då gjorde jag det. Och då skrev jag en delvis monolog med lite repliker från de som spelade mina föräldrar. Och under någon av repetitionerna så bara brast det. Och där kom gråten i replikerna. Och från och med den stunden så kom det.
Sen har du bara fortsatt gråta.
Ja, men sen bara fortsatte det. Och det liksom kom som en cue på varje gång jag sa den repliken så kom det. Och sen dess har jag varit nästan som att min kropp tar igen från alla de åren som jag liksom inte har visat gråten. Så har jag bara, alltså, men nu lyssnar jag på housemusik och gråter.
Ja, men jag tänker när du berättar att du inte har gråtit på väldigt många år. Jag tänker att man får ganska många så här spänningar i kroppen.
Ja, det
på
tror jag.
På något sätt, att man spänner sig för att inte...
Alltså jag har ju gråtit för mig själv i sängen till exempel och sådär, när jag varit ledsen, vilket är väldigt ofta. Jo, det har jag gjort. Men jag gråter aldrig liksom bland folk.
Nej.
Men det kan jag göra nu. Nu kan jag gråta till en film.
Jag har nog ganska svårt att gråta med, men jag har en tendens att bli väldigt överdramatisk när jag gråter.
Jaha.
Ja, det blir liksom, det blir väldigt sådär mycket och då skrämmer man ju. Jag vill liksom inte skrämma upp någon. Men ja, det händer ibland att jag gråter.
Mm.
Men inte offentligt.
Nej, men alltså jag tror att... För jag har ju funderat mycket kring varför. Och jag kan faktiskt lägga punkt på det, tror jag. Det var när jag var 12 och skulle fylla 13. Bodde vi på Åland ett år. Och jag har väl varit pappas favorit sedan ganska länge. Så vi umgicks en del. Jag tränade kempo med honom. Och under denna tiden så, men det var någon gång som jag var ledsen och så sa han till mig att men det är idiotiskt att gråta. Och sen dess så har jag bara, det har bara fastnat och jag har bara tänkt det, bara nej, men jag ska inte gråta då.
Mm.
Och så har jag inte gjort det.
Ledsen jag blir när jag tänker på den här lilla tjejen.
Som är så, för jag har också varit väldigt känslig.
Ja, den här lilla tjejen som bara vill få en kram.
Ja, nej, men jag har alltid också varit väldigt känslig. Och... Om vi ska gå in på min ångest som jag har.
Mm.
Mycket av det har grundat sig i att jag alltid har känt mig. Eller har varit rädd för att vara utanför. Och det har jag känt sedan jag var liten. För att jag var jätteblyg när jag var liten. Mm. Jag vågade knappt prata med folk. Och
jag med.
Hade jättesvårt för att liksom...
Än säga hej.
Ja, men det var hemskt. Jag vågade inte sitta i jultomtens famn. Och vi gick till Mumindalen och jag blev ju livrädd. Men så när jag var liten så hade jag jättesvårt. Jag hade ju knappt vänner för att jag... Nej, men jag engagerade mig inte. Jag vågade inte umgås eller fråga om jag fick vara med. Så jag hade väldigt få vänner. Så under tiden vi bodde i USA så bytte vi skola ganska ofta. Just för att jag hade inga vänner och jag kände att...
Var det därför ni bytte skolan?
Ja, jag sa det till mamma att mamma, jag vill inte gå kvar för att jag har inga vänner. Så då bytte vi en del skolor och det blev ju inte direkt bättre. bättre för att man bytte skola. Det var ju bara samma
ramsa. Men du hade fortfarande kvar samma beteende, samma mönster av att liksom dra sig tillbaka.
Och ja, och
reserverad.
Visst hade man ju, det finns ju alltid de personerna som ändå går fram till folk och bara, hej, ska vi umgås? Och det fanns alltid någon sån.
Mm.
Men det har alltid varit en känsla av att jag inte får vara med, att jag är utanför. Och mycket med att jag liksom, jag kände mig aldrig fin när jag var liten. Jag var ju liksom en sån här liten tjej med väldigt stort lockigt hår som var väldigt långt. Så jag kände mig lite som en trollunge konstant kanske.
Mm,
ja. Så jag var ju aldrig den som alla pojkarna tyckte var söt och sprang efter. Utan det var ju alltid de här populära blonda tjejerna som sprang runt med sitt raka hår. Och det var det enda jag ville. Jag ville ha blont, rakt hår.
Men jag tänker när du började på Katrineberg.
Ja.
Då började du ju i en klass där man jobbar mycket med känslor i och med att det är teater.
Åh herregud vad folkis. Oh. Folk är kramiga för det första. Oh my god. Eller kanske bara en teatergrej, jag vet inte. Men nej, men för jag
du kanske behövde det.
Ja, jo, men jag
nej, men hur kände du då? Kände du dig utanför? Då också.
Där var det på grund av något annat. Alltså i början, nej, alla var ju jättevälkomnade. Men sen var ju också grejen att alla bodde på skolan förutom jag. Och där kom det tillbaka väldigt mycket de här utanförskap. Och det var ju såklart inte deras fel. Jag missade ju jättemycket. Men i och med att Joel flyttade ner med mig så ville jag ju också umgås med honom.
Mm.
Och jag kände att jag ville ju ändå vårda min relation. Och han var ju också ensam och flyttade ner. Mm. Så vi hade ju på något sätt varandra. Men jag känner ju också att jag missade jättemycket.
Mm. Nej, men jag kanske känner igen mig i det på ett sätt. Jag har väl alltid varit välkommen. Jag har alltid satt mig själv utanför ändå.
Mm-hmm.
Så jag har alltid haft ett behov av att inte tillhöra.
Okej.
Okay. Så när någonting blir för mycket tillhöra en grupp, att nu ska vi göra det här, då måste jag nästan backa för att jag blir osäker i en gruppdynamik.
Aha, varför tror du att det är så?
Jag vet inte alls. Det kan vara ett sätt att skydda sig.
Ja, det är det ju definitivt.
Att man inte vill tillhöra för att
man kanske inte känner
att man kan, då kanske man inte får tillhöra. Då blir man ju sårad.
Mm.
Jag vet inte om det är så, men jag tycker också att människor i grupp, att det kan bli lite obehagligt när folk slutar tänka själva.
Mm.
När man hamnar i en grupp och så blir det helt plötsligt att ja, men nu gör vi det här och nu springer vi in på stan och sen så ska vi äta en glass och nu ska alla göra. Ja, nu var det ju väldigt fjuttiga grejer här. Men då kan jag känna ett obehag. Och då måste jag backa och hitta mig själv. Och hitta mina egna tankar och mina egna känslor. Vänta nu, tycker jag det här? Mm. Vill jag göra detta? Ett exempel var ju till exempel när de skulle... Alla tjejer i min klass skulle ta av sig på överkroppen på skolfotot. Ah. För det var någon de skulle provocera de här... i tekniklinjen för att de hade ju gjort det.
Okej.
Och då var det så här att alla bara bara hakade på detta.
Ja.
Och då blir jag alltid så här bara, nej, nu backar jag, tänker, vad vill jag göra? Vill jag stå där? Kommer min farmor titta den här?
Så
vill jag att min kropp ska finnas där. Alltså, och då kände jag, nej, jag vill inte det. Men ja, sån har jag alltid varit. Alltid gått emot när jag märker att någonting blir för mycket.
Okej, du är lite den här går mot strömmen.
Mm, jag ville tro det.
Ja, nej, sån är inte jag. Jag har nog alltid... men som jag har sagt i början introduktionsgrejen, att jag har varit jag är en sån följer.
Mm.
Jag är ju en sån. Jag har lite så här, men speciellt när man har varit en väldigt blyg person, att man har väldigt svårt för att våga höja sin röst och liksom...
Nej, men där har jag alltid varit tuff, tror jag.
Ja, det kan jag tänka.
När jag känner att någonting är fel, då... Då säger jag ifrån.
Ja. Nej. Vi hade ju också min bästa vän var ju också en sån som... Nej, men eftersom hon märkte ju, hon hade en väldigt stark personlighet.
Mm.
Och jag har ju alltid varit en väldigt så här tillbakadragen person. Så hon styrde ju helt och hållet. Så hon var så här bara, nej men gör det där. Och då, även om jag inte ville,
men
så fick jag ju
göra
det.
Men hur kändes det?
Det kändes inte bra. Det var ju jättehemskt i början. Eller väldigt länge. Ja, men typ. Men vi hade faktiskt väldigt svårt under en viss period. För att då hade jag... Då hade vi varit bästa vänner i 4 år, tror jag. Och det hade kommit till en punkt där jag bara... Nej, men nu har jag nog. Så vi var på väg hem till henne och jag bara skrek på henne. Alltså, du vet. Och hon och hennes mamma satt där och var så chockade. Och då pratade inte vi på 3 månader efter det. Men sen så tog vi upp kontakten igen och så var det väl lite lugnare. Men jag hade bara kommit till en bristningsgräns.
Och du fick nog?
Jag fick nog.
Vad skönt.
Ja, men det ska ju inte vara så. För det som är jobbigt med mig själv är att jag som en ryggsäck slänger ner alla mina känslor. Mm. Och så får de vara där tills det liksom är på bristningsgränsen. Mm. Och då bara väller allting ut från alla år som jag har gått och grubblat och varit arg och frustrerad över saker. Och jag är en sån person. Det är jag fortfarande lite grann också.
Men är det inte så för dig ibland? Eller så är det för mig? För att man kan älta någonting. Så man, först och främst så känner man sig kanske sårad för någonting.
Ja.
Och sen kan man älta det så mycket så att till sist så hamnar det på en själv ändå. Att man bara, jo men jag kanske förtjänade det för
oj,
att...
Oj nej, så är jag absolut inte.
Nej, för mig kan det bli så att man bara, sen helt plötsligt...
Självskadebeteende,
Frida. Ja, det är det. Sen så helt plötsligt blir allt mitt fel.
Ja. Nej, så ska man ju inte tänka. Nej, men jag brukar nog... Jag brukar älta det på det sättet att jag tänker på vad jag hade gjort annorlunda i de situationerna. Hur jag hade som mig själv gått tillbaka till min barndom och sagt, så här ska det inte vara.
Mm.
Men det är så mycket man inte kan styra, så det blir ju bara ett sån här konstant ångest som jag går och tänker på om nätterna. Mm. Nej, men om man ska snacka lite om min barndom då. Alltså varför jag har min andra ångest. Det är ju så här delvis det att jag alltid känt mig utanför, och det kom ju mycket liksom med åren och... Mycket rykten och sånt också. Men en annan ångest jag har är ju mycket på grund av min barndom. Och, alltså, för jag växte upp med min mamma. Och som jag sa, att hon har alltid haft lite svårt med pengar. I perioder har det varit bättre beroende på vem hon har dejtat. Hon har haft mycket pojkvänner. Och hon har ju aldrig riktigt haft ett ordentligt jobb. Hon är massageterapeut och yogalärare.
Mm. Och då hon är väldigt varit, andlig.
Hon är väldigt andlig. Mm. Väldigt andlig. Och tror mycket på det här liksom, med saker är menade. Och att det finns andar runt omkring oss. Och att, ja men, det där. Och det var ju så svårt. För vi flyttade ju jättemycket också. För hon hade ju aldrig någon pojkvän längre än typ ett år. Och det blev ju mycket... Man hade ju aldrig en grund. Man hade liksom aldrig en fast punkt någonstans.
Men för hon följde de här pojkvännerna.
Ja, hon gjorde ju det. Och så flyttade vi liksom där. Och det blev ju mycket det här att oftast när hon hade en ny pojkvän så var ju all hennes fokus på den här killen. Det var ju väldigt sällan på oss. Och vi hade ju aldrig... Vi fick väldigt sällan nya kläder. Det var ju alltid liksom begagnat eller... Nej, men det var ju väldigt jobbigt. För det var ju så mycket man ville också som barn. Och att man liksom vill följa med och göra aktiviteter och liksom börja på dans. Men det kunde man inte, för mamma hade aldrig råd. Så man fick ju inte göra sånt. Och sen ju äldre man blev, desto liksom mer började man ju skämmas också.
Mm.
Och jag skämdes ju, jag skämdes jättemycket. Jag skämdes otroligt mycket över mamma. Och jag ville ju bara liksom, jag ville ju sällan ha över kompisar. För att jag ville inte att de skulle se alltså, alla hennes statyer. Och det kändes bara så udda.
Att du skulle behöva förklara.
Ja, men precis. Så när vi flyttade till Finland igen. Så bodde jag med mamma där ett tag. Och då gick jag ju i Svenska Samskolan i Tammerfors. Och där var det ju en skola som fanns på svenska. Och alla de var ju finlandssvenskar. Så de flesta av dem var ganska rika också.
Jaha, är man det när man är finlandssvensk eller?
Det är så här stereotyp, men nej, det behöver man absolut inte vara. Men de råkade just ha det lite bättre än normen.
Mm.
Och så kom jag där och mamma liksom levde på bidrag, hade just fått min lillebror. Och vi bodde i en liten by som hette Hauho utanför Tavastehus. Och där blev det så påtagligt också, för att de kunde liksom gå runt och shoppa och sånt, och du vet, vi skulle gå och fika, men jag hade ju aldrig pengar. Och jag kunde inte jobba heller, för att jag kunde inte språket. Så det blev ganska jobbigt. Och ibland kunde någon säga bara, nej men det är lugnt, jag kan ta det åt dig. Men då ville man ändå, då ville de att man skulle betala tillbaks. Så då fick man bara, mamma, kan inte jag få typ 2 euro så att jag kan betala tillbaka för den här kaffen. Och då var hon så här bara, okej, jag ska se om jag kan skrapa fram det liksom.
Ja, fick man dåligt samvete för
ja, att be jag fick om ju det. Så man vågade ju liksom aldrig berätta, och då vågade jag aldrig ha folk över heller. För att jag skämdes ju så mycket för hur vi hade det. Då när vi bodde med honom på Åland det året, så var han var ju superkontrollerande hela tiden. Han gjorde typ ingenting, han kunde laga lite mat ibland. Men vi skulle alltid städa, vi skulle alltid diska, vi skulle göra allting.
Som om ni var så här hushållerskor
nästan. Lite så faktiskt. Ja, det var ju så. Och han kunde liksom säga till oss att vi var värdelösa, att det liksom, vi gjorde det jättedåligt, att vi hade ingen respekt. Han sa ju just det här med respekten till mig väldigt ofta, att jag var respektlös, att jag var uppkäftig, att Nej, men att vi inte förtjänade saker. Och han var hårdast mot min lilla syster faktiskt.
Mm-hmm.
För jag var ändå någonstans hans favorit, för jag var äldsta dottern. Men mot henne var han verkligen jättetuff. Och hon var livrädd för honom.
Mm.
Hon kunde skaka i hans närvaro.
Men så... du är ju väldigt duktig. Jag tror ett beteende som du har fått med dig från detta.
Ja.
Det är ju det här att du är väldigt duktig på att smälta in, anpassa dig
i en situation. Det, ja.
Om det är någonting så lyckas du alltid anpassa dig för att...
Jag är ganska anpassningsbar.
Mm.
Och det är nog kanske... Ja, men det
kanske att det kommer därifrån.
Det kan vara därifrån faktiskt. Att det är bara någonting jag har haft med mig hela livet.
Mm.
Men så Freja var ju så himla rädd och arg på honom främst, tror jag också. För hon har alltid haft så här, känslorna har alltid varit på utsidan. Så hon har ju haft lätt för utbrott. Så hon tar ju i tur med sina känslor med detsamma. Medan jag gräver ner dem. Så hon tog ju ut mycket av sin ilska på mig. Och liksom brukade slå på mig väldigt mycket. Och skrika på mig väldigt mycket. Mm. Och jag förstod ju inte det då att det handlade om honom. Utan jag trodde bara att hon var arg på mig. Eller bara var en ren liten helvetesunge, trodde jag.
Man kan inte förstå.
Nej, jag förstår ingenting.
När bägge två är så, känner sig så utsatta, så kan man inte se till varandra.
Och vi har båda varit väldigt känsliga barn. För Freja har också varit jättekänslig sedan vi var små. Gråter väldigt mycket, kanske på grund av mig ibland. Men, men jag blev ju väldigt kall under den här perioden också. Att jag
Det känns ju som ett militärläger.
Ja.
Så det var inte konstigt att du...
Alltså jag hade nog så här, men jag hade också mina perioder där jag liksom överreagerade och liksom fick ut känslorna. Och då var det en gång som Freja och hennes kompis hade lånat mina kläder utan att fråga. Och så går jag på gatan och så ser jag dem i mina kläder. Och jag blev rasande. Så jag bara, jag går till mitt rum och bara kastar sönder allting. Bara kastar upp och ner allting. Och de kom in och bara... Åh herregud, nej men du kan få tillbaka dina kläder. Jag bara, stick härifrån! Och de var ju livrädda såklart. Och så satt
så det var egentligen en reaktion för något helt annat.
Ja, det var ju något helt annat. Men det tog ut det på det sättet.
Mm.
Jag vill bara berätta om en liten dröm jag hade under den tiden. Där mot slutet när vi bodde med pappa så drömde jag en dröm 7 gånger i rad. Och det var alltid samma, det var så här, och jag minns den ändå så tydligt fortfarande, för att då... Började den alltid med att jag skulle gå upp i vår lägenhet. Och så fort jag öppnar dörren så är det bara en sån väldigt olustig känsla jag får. Och det är bara otäckt som om det är något i lägenheten. Och jag ska hämta något. Så jag springer in. Och den här känslan bara förföljer mig ner för trapporna. Och när jag kommer ut så står min syster där. Och den här känslan bara sväljer henne. Och hon blir liksom som galen. Och hon bara liksom hoppar på alla väggar och allting. Och där vaknar jag. Och... På något sätt så tror jag att det var mitt undermedvetna som sa att om vi bodde kvar i den där lägenheten hade min syster aldrig varit sig själv igen. Och sen kort efter det så flyttade vi tillbaka till mamma till USA. Och det var nog bra att vi gjorde det, för jag tror inte att någon av oss hade varit den personen som vi är nu.
Nej.
Om vi hade fortsatt att bo med honom.
Vad har du för kontakt med honom idag?
Alltså han ringer ju en gång i månaden, men det är ju den här... Åh, hej pappa! Men trevligt, Mycket för att jag vill prata med min lilla syster.
Mm. Det är du som ringer, det är inte han som ringer.
Nej, det är han som ringer. Jag ringer
aldrig. Ja, det är han som ringer.
Ja, jag ringer aldrig.
Nej.
Men sen bodde jag också med honom när jag var 17, 18 och flyttade ut när jag var 19.
Mm.
Och under den perioden så hade jag precis börjat jobba. Och då var det en gång som han var borta i 2 veckor. Han skulle till Indien hälsa på sina släktingar. Och jag... mitt jobb hade precis öppnat upp en ny butik. De har inte hunnit anställa någon ny. Så jag var den enda som jobbade. Så jag jobbade 12 timmar om dagen i 2 veckor. Och jag var helt slut. Jag hade inte hunnit träffa vänner, inte gjort någonting. Och men jag hade glömt att vattna hans blommor. Så kommer han hem. Och det är det första han ser. Han ser att blommorna är inte vattnade. Lägenheten är inte städad. Och han bara säger att hur kan du vara så respektlös? Hur kan du inte tänka på det här? Det tar inte lång tid. Nu har du förstört alla mina blommor. Och jag försökte förklara för honom. Men jag har jobbat 12 timmar om dagen. Jag kom hem och sov. Jag hade inte tid. Jag orkade inte. Han bara, det spelar ingen roll. Du måste respektera mina grejer. Du måste försöka att... Och jag bara, men du kan väl köpa nya blommor? Det handlar inte om det, Ronny. Det handlar inte om det.
Känns det som att han bara letar fel?
Alltså någonting var det ju. Någonting. Och jag bara, till slut så satt jag bara där och var tyst och bara stirrade på honom som att, alltså, jag kommer slå dig med en stekpanna. Så jag sa till honom till slut, jag bara, alltså jag tänker sova hos min kompis. Och alltså du vet, tårarna bara strömmade ner för ansiktet, för jag var så frustrerad.
Ja, precis.
Och han tolkade det som att jag blev ledsen. Och det var det som var det jobbigaste, tror jag också.
Ja.
Så jag bodde hos min kompis i 3 dagar.
Men du blev ledsen?
Jo, jag blev ju jättesårad.
Men du ville inte att han skulle se det?
Nej. Och det enda jag ville var att slå till honom, för jag bara, alltså du är så osympatisk. Du har ingen empati alls. Han hade ingen förståelse för. Han frågade inte ens, oj, hur känns det att du har jobbat 12 timmar om dagen? Det får man ju inte göra. Mår du bra? Mm. Nej, det brydde han sig inte alls.
Men det svåra är ju också att även om du hade sagt de här grejerna nu som du tänkt, som du önskat du hade sagt.
Ja, han hade inte, alltså han hade
inte, det hade ju inte förstått. Hjälpt.
Nej. Han hade ändå inte förstått, för han har ju haft väl, alltså, under hela tiden så har han ju haft väldigt svårt för att förstå emotion. Mm. Och det är en grej med honom, att han förstår inte, han kan inte sätta sig in i andras känslor.
Mm.
Och han ville alltid liksom få det att verka så perfekt utåt. Mm. Så han var alltid när han bara, åh, jättetrevlig och charmig. Och jag var ju så arg hela tiden under den här perioden. Så jag kunde ju vara på krogen och stöta på hans kompisar. De kom fram till mig och bara, åh, din pappa, han är så bra. Och så sa jag bara, fast du är inte hans dotter, så du vet fan inte hur han är. Och
stöta på hans kompisar?
Ja, jag kunde ju träffa på dem om de brukar komma och säga
hej. Som att
jaha, nej.
Jag ville bara rätta det, så inte folk tror att du gick runt och stötte på hans kompisar på krogen. Fan. Nej, utan du stötte på dem.
Ja, precis. Nej, men så då blev jag så lite chockade, för jag kunde bara, alltså, han är inte alls så bra som ni tror, brukar jag säga. Och de bara, oj, ha, så gick de typ iväg.
Ja,
men jag bara,
nej, men det är ju...
Men det var så svårt för dem att förstå, tror jag. De kunde liksom inte tro att den här personen som de ser, som är världens trevligaste...
Nej, sen så vill man inte blanda sig in i någon annans familjeangelägenheter.
Nej, men så jag var jättearg. Så till slut när jag och mitt ex flyttade ihop, så flyttade jag egentligen därifrån. Och då var det ju lite skönare, för då fick man ju den här distansen och att man inte behövde se honom varje dag heller. Och det var ju ganska skönt.
Ja. Tror du att du någonsin skulle kunna leva upp till hans förväntningar?
Jo, om jag blev en läkare eller något sånt.
Om du blev läkare,
ja.
Aldrig festade,
kanske umgicks med honom varje dag.
Gröna fingrar, jag bara ser alla grejer som han vill att man ska...
Precis,
det är ju väldigt höga krav.
Perfekta exemplaret, för han är ju en sån här...
Och så att du alltid skulle liksom bete dig, han ville säga att du betedde dig artigt mot andra.
Ja, det är klart. Det har varit en stor del av uppväxten också, att sitta rakt vid matbordet, äta med gaffeln i vänster, kniven i höger, sen jag var liten.
Nej, men jag tänkte bara, vi pratade om ångest, så tänkte jag det här med hur känns ångest för dig när den kommer? Var någonstans sätter den sig? För den sätter sig så olika i olika människor i kroppen. Jag tänker att det kan vara bra för folk där ute också som lyssnar att analysera när ångesten kommer.
Precis.
Alltså, för att då kanske man kan förhindra den se den tidigt.
Alltså för mig så börjar den oftast i bröstet och sen liksom åker upp över axlarna och sen ner i ryggen och liksom över hela kroppen. Ibland sätter den sig som ett tryck i huvudet, som att det liksom blir den här intensiva liksom lite febrig gråtkänsla kan jag få.
Så nästan lite så här yrsligt, alltså lite
ja,
suddigt
lite ibland. Eller? Och ofta så kommer den liksom, det kan komma senare tid, så kan det liksom bara komma från ingenstans. Att jag kan få så här stark ångerkänsla och inte riktigt förstå varför.
Nej, men det är det jag inte tror att den gör.
Nej.
Jag tror att man får massa signaler tidigare.
Ja, det får man
som man inte lyssnar på.
Nej.
Och då känns det som att den bara, woof, nu bara kom den och den bara... Helt överväldigad blir man.
Jo.
För jag brukar ju känna, när jag är väldigt uppmärksam på det,
så
brukar jag ju märka det i mina händer.
Okej.
Okay. Att jag börjar liksom sitta och hålla på och spänna händerna. Mm. Och krama dem och så här.
Mm.
Då är det någonting som pågår och sen så brukar det gå ut i armarna och upp i axlarna.
Mm.
Och så... käkarna.
Okay.
Så att jag blev väldigt spänd i ansiktet, mimiken med.
Mm.
Så där någonstans ska jag ju egentligen göra någonting som får mig att slappna av. En grej som jag fick som tips, då började jag gråta.
Okay.
Det var när jag träffade den här psykologen i DBT:n då, Lisa. Så sa hon, ja, nu ska vi göra en övning. Du ska klappa på dig själv.
Mm-hmm. Alltså...
mjukt och fint, nej. Alltså bara släta, dragstryka sig själv liksom. med en ödmjukhet. Mm-hmm. Att man, och du vet, jag hade tagit i mig själv med så mycket våld.
Ah.
Varit så hård mot mig själv, både tankemässigt och hur jag rörde mig. Allting var hastiga rörelser, hårda. Okay. Och så att när jag liksom skulle vara så här mjuk mot mig själv, vet du, bara... Det var bubbla upp liksom. För då fick jag lov att tycka synd om mig själv.
Ja, och det var väl det kroppen behövde.
Ja, så det är bara ett litet så här tips.
Ja, och jag brukar ju numera liksom bara låta det hända. Att jag liksom, om jag känner det så bara liksom andas jag igenom det. Låter liksom känslan vara där så länge den behöver. Och sen så försvinner det efter ett tag. Förut var det ju jobbigare, för då kunde jag liksom ibland, speciellt om jag låg vaken väldigt länge på natten, vilket jag gör väldigt ofta. För jag är ju en sån som ältar saker när jag ska sova och har jättesvårt att sova. Så då brukar jag liksom, det brukade komma ut i mycket gråt förut. Att det liksom kom att jag tänkte på allting som var så jobbigt, och så kunde jag liksom föreställa mig att alla dog och...
Varför blir det så på natten?
Jag vet, att det man börjar mörkt och då tänker man mörkt.
Är det så? Nej, men för då kommer ju så, kommer den ena jobbiga tanken.
Ah.
Och sen så kommer nästa. Och de bara liksom, som att de har någonstans hållit varandra i handen i
det huvudet. Det har de säkert.
En längre tid, och sen så bara kommer de som en jäkla julgransdans där på natten.
Ja. Här kommer vi. All din och gäst. Ja, det jag vet faktiskt inte. Men det brukar vara så. Och så ligger man där och så tänker man och bara... Och jag är en stressperson, så jag brukar ligga och stressa om nätterna också. Och jag vet inte, alltså jag ska inte göra det, men typ i natt sov jag jättedåligt. Och
inför måndagen... Jag drömde att vår lägenhet brann ner i natt.
Nej men gud.
Mm. På grund av, jag har väldigt mycket mardrömmar.
Jag har väldigt livliga drömmar. Inte alltid mardrömmar, men det händer.
Ja.
Nu har vi ju pratat ganska länge, och det känns som att man hade kunnat prata ännu längre om det också.
För
det
finns, vi kan ju så... prata mer om det någon annan gång.
Ja, jag tänker att man kan också ta ett uppföljaravsnitt där vi snackar lite mer, och kanske att man har hunnit få lite mer frågor.
Eller ha egna historier.
Ja, men exakt.
Som man vill berätta, dela med sig.
Helt klart att det är anonymt, allting ni skickar till oss. Men sen ville vi också dela med oss av några stödnummer som man kan ringa ifall att det är så att man lever med ångest eller självmordstankar.
Eller om man har någon närstående.
Ja, men precis, så att man kan hjälpa dem, eller att de kan hjälpa dig.
För det finns ju enkla sätt, det finns ju nummer att ringa där de vet precis hur du ska gå tillväga.
Nej, men precis. Så bland annat finns det ju BRIS vuxentelefon, och då är numret 077 150 50 50. Eller så kan man ringa till självmordslinjen. Och då är det på nummer 90101.
Vi vill skicka massa kärlek.
Ja, jag känner att det kanske var ett ganska tungt avsnitt att lyssna på den här veckan.
Det var det.
Ja. Men det känns också väldigt...
Men vi har också skrattat och haft väldigt så roligt i de andra avsnitten.
Ja, men precis.
Och ibland så får man lov att vara lite tung och tycka lite synd om sig själv. Kom ihåg det.
Och jag kände
tyck
att
lite synd om er själva. Gör det är bra. Det behöver man ibland.
Och jag kände att det är skönt på något sätt att kunna dela med mig lite också. För jag vill ju inte vara den här stängda personen som jag är, utan jag vill ändå vara lite mer öppen.
Mm.
Så då, nu är det liksom, nu känns det ju lättare för mig att prata om mycket som har, inte allt, det finns mycket som har hänt i senare år som jag absolut inte kan eller borde eller vill prata om just nu. Men man vet aldrig, det kan hända i framtiden.
Jag tycker du är modig.
Tack, det tycker jag också att du är.
Ja,
nej men tack så mycket för att ni har lyssnat denna vecka.
Och ja, tack så mycket.
Ja, och vi ses nästa vecka, eller vi hörs
nästa vecka. Vi hörs nästa vecka.
Hörs nästa vecka igen. Hej då.
Ja, följ oss på Instagram.
Ja, glöm inte att följa oss på Instagram, rata och subscriba.
Yay!
Ha det!
Ha det gött, lovers!